Jag ägde en gång ett café som hette Ciao. Det låg i Majorna, Göteborg, inne på kulturhuset Oceanen. Där och då hände det otroligt mycket och jag fick möta en salig blandning av olika typer av människor. Musiker, dansare, artister, arrangörer, konstnärer och vanliga kunder. Och det var just där, på andra sidan bardisken, som jag fick höra många oförglömliga historier. Jag förstod undan för undan att bakom den lilla människan gömmer sig ofta en livshistoria som är värd att berätta. Såna historier som aldrig syns eller hörs i media. Varmt välkomna till min podd, Café Chaos Hjältar.
Fast vi bara skriker inom oss att det här är fel egentligen. Det är någonting som är fel. Någonstans tror jag att vi längtar tillbaks till den här lägerelden liksom. Där det är ganska enkelt. Där vi har lite mat, där vi dansar och sjunger och har det gött.
I dagens avsnitt träffar jag den mångfacetterade musikern och skådespelaren David Sperling Bolander. Han har genom åren varit med i ett flertal framgångsrika lokala band och teaterföreställningar i Göteborg. Han har också jobbat som producent för diverse kulturevenemang i staden. Här berättar han om sitt minst sagt händelserika liv som tidigt kastades om från en liten ort i Sverige till mångmiljonstaden Buenos Aires i Argentina. Det blir ett samtal om tillvarons oväntade vägar och om att få fram strategier för att kunna hantera de utmaningar som dyker upp och ändrar på noggrant genomtänkta planer.
Jag heter David Sperling faktiskt nu för tiden. Jag föddes ju som Bolander. Så har jag tre barn, Desmond, Mio och Amina. Och så bor jag här i Majorna och jobbar med teater och med musik oftast. Jag har en bakgrund från Småland och sen Argentina också. Men det kommer vi väl till sen, antar jag.
Café Chaos Hjältar. Jo, Småland. Jag vet att det är närmare bestämt en ort som heter Växjö. Jag gillar att börja från början.
Ja.
Minen därifrån. Förskolan, grundskolan.
Jag gick fram till tredje året i grundskolan. Det är lite speciellt med mig för jag har aldrig gått fyran.
Jaha. Varför inte? Fuskar du?
Nej, inte alls. Därför att jag gick ju till trean i Sverige. Men sen flyttade vi till Argentina. Och då började jag ju femman för att man börjar ett år tidigare i skolan. Ja. Så att av den anledningen så har jag aldrig gått fyran. Jag hoppat över fyra.
Okej.
Okay. Men jag gick till jag gick på en skola som heter Ulriksbergsskolan.
70-talets skola.
Flumskolan.
Flumskolan.
Ja.
Berätta.
Vad ska man berätta? Det var en ganska klassisk, jättestor skola liksom, med en enorm skolgård och sådär. Som de ser ut oftast där i Sverige faktiskt.
Ja, gympasalen,
ja,
matsalen, bamba.
Verkligen. Och det var faktiskt fortfarande på den tiden så hade vi ju då bambatanter. Då. Alltså det hette inte så i Växjö, det är ganska göteborgskt det här med bamba.
Minns det som igår. Vi var en 7-8 år. Och vi skulle lunchera i matsalen. Då en tant med flottigt burr blockerade vår dörr.
Men det var verkligen sådana tanter med knut i nacken som kom och skulle rätta en, så att säga. Om man, om man, när man skulle äta mat. Så man måste ha gaffeln i vänster hand och kniven i vänster.
Mm. Var du den blyge, den rolige eller den...
Definitivt spelevinken. Alltså den som alltid skulle skoja och skämta.
Okej. Ja.
Och som var, klättrade
clownen
överallt. I... Hoppa ut genom fönstret. Och clownen, ja. Clownen kan man säga.
Ja. Mm. När jag kom till Sverige så... första romanen som jag fastnade för, det var ju skriven av Jonas Gardell.
Just det. Just det.
En komiker.
Mm-hmm. En komikers uppväxt, ja.
Ja, och du läste den?
Nej, jag har inte det. Nej.
Ja, men det måste du då. Mm. För det är där huvudpersonen där är ju precis den filuren som du beskriver.
Kanske därför jag inte har läst.
Det är väldigt spännande. För det som jag fastnade för var ju att jag kände igen jättemycket av min egen barndom. Skolan, 70-talet. Så tänkte jag, alltså Buenos Aires. Storstad. Sävehof, jag tror att påhittad stad. Men förort i Stockholm. Liksom. Ja. Villor, lyckliga familjer, amorteringar. Ja. Allt han beskriver i den där.
Och du kände igen ändå?
Inte just den biten, men just det som skedde i skolan. Ja, där. Mm. Och i kvarteret och gänget. Och, Mm. Puberteten, lalala.
Jo, men det fanns ju liksom liksom någon slags rädsla hela tiden över någon slags hot av några som elaka som skulle komma och klå upp en eller något sånt snack var det ju alltid på skolan.
Ja. Din pappa var ju präst.
Ja.
Redan då.
Ja, då, ja. Han var nog kyrkoherde då, alltså
i Växjö.
I Växjö, för en församling då, va? Så att Västrabo där vi bodde, där det var ju hans kyrka då. Och vi bodde också på själva prästgården. Som en, kyrkan satt ihop med liksom församlingshemmet och prästgården. Så där bodde vi.
Hur var det att vara sonen till prästen? Var det någonting som alla visste i skolan? Eller var det någonting som...
Ja, det tror jag säkert. Grejen är så här att mina syskon har berättat att de skämdes ganska mycket över att vara prästbarn, va?
Aha.
Men jag har aldrig upplevt det faktiskt. Av någon konstig anledning så har jag aldrig fått... Jag fick aldrig höra något sånt där... någon mobbing eller... Inte i Växjö och egentligen inte senare heller. Mm. Möjligtvis lite grann senare när jag kom tillbaka till Sverige. Men det är en annan historia.
Ja. En annan period.
En annan period, ja. Mm. Så att, nej, men alltså jag... Vi gick ju till kyrkan varje söndag såklart. Och jag menar, det var ju inte många meter till kyrkan, så att det var inte så konstigt. Jag var också väldigt godtrogen eller liksom... trodde på detta liksom och så. Ja. Jag minns att som barn till exempel så var jag ju rädd att om jag inte hade bett aftonbön när jag skulle sova så skulle Gud straffa mig, va?
Okay.
Lite sådana saker. Det var inte så farligt. Det var ingenting som mina föräldrar någonsin hade sagt.
Nej. Det var dina föreställningar.
Jag fick sådana fantasier av att Gud var väldigt hård och straffande på något sätt. Liksom. Det gick över senare i livet. Och sen så minns jag kommer ihåg bara en anekdot där. Det var som någon söndag. Jag hade fått veckopeng, va?
Ja.
Och sen så hade jag väl hört...
Minns du hur mycket man fick?
Jag har ingen aning. Jag minns faktiskt 20 liten. Kanske. Jag tror inte det. Så mycket fick man inte då.
Nej, jag har ingen aning.
Nej, jag fick lite pengar i varje fall. Det var ganska mycket för mig. Men jag ville ge de här pengarna i kollekten då, va?
Okej.
Okay. För jag hade ju varit i kyrkan och hört om alla fattiga som hade jättesvårt i Afrika.
Biafra och sånt.
Ja. Så då ville ju jag ju skänka dem här. Och min mamma sa, nej, jag ska inte hålla själv.
Det där är dina pengar.
Men
måste förvaltas på ett bra sätt. Men sen hände det något som förändrade ditt liv markant.
Ja.
Ja, berätta.
Du tänker naturligtvis på att vi flyttade till Argentina.
Till Argentina, inte nog det. Till Buenos Aires, storstaden.
Ja. Jo, precis. Jag var 10 år. Det här var så 79.
Kom det något som något plötsligt eller var det någonting som man pratade i en tid liksom, ja, det kommer att hända, kanske,
ja, vet, nej,
en period
det,
av...
Det kom inte speciellt plötsligt, vi, kanske det måste ha varit typ 1,5-2 år i varje fall innan,
okay,
som vi visste, för att året innan, alltså 78, då var vi i Spanien en hel sommar för att lära oss spanska.
Så var det så pass liksom,
ja, förberedelsen? Det var förberett för att vi skulle... Så här, jag var ju liten, jag var bara 9 år då. Så att när mina föräldrar och till viss del mina syskon var på lektioner så var jag ute på gatan och lekte med andra barn då.
Ja, just det. Västra skolan.
Ja, det var bara det att jag fick ju lära mig katalan.
Och det var Barcelona då?
Nej, ja, det var utanför. Det var i Arenys de Mar.
Okej.
Vid kusten.
Katala.
Ja, inte för att jag kommer ihåg någonting. Men,
nej, det är ett annat språk.
Ja, det är klart.
Sen liknar det ganska mycket.
Men det hade ju varit roligt om jag kom till Argentina och pratade, flytade katalan.
Ja.
Men så var det inte. Men så att det var väl förberett i varje fall.
Det var bra. Eller jag antar att det var bra för det här, liksom. Att det inte kom som en sån där bara...
Nej. Flyttar det var inte liksom. Så. Imorgon åker vi till Argentina.
Inte imorgon, men kanske du vet bara 2 månader. Så.
Nej, men jag menar för många... Om man ser det omvända, för många argentinare som har flytt till Sverige. Så var det ju naturligtvis så. Vi packar dina grejer, vi ska dra liksom.
Ja, precis.
Så att inom loppet av några dagar eller en vecka eller en
månad. Ja, och sen var det ju under dramatiska omständigheter liksom.
Och falskt namn och sånt. Så var det ju tvärtom för oss då.
Ja.
Så att pappa och mamma, de fick ju missionärstjänst då där i Buenos Aires via Svenska kyrkans mission.
Mm.
Och det är ju liksom inte så här att man är missionär på det här gamla viset att man åker ut i vad heter det?
I djungeln.
Och ska leta upp någon liten by som man ska frälsa. Utan jag menar, det var ju väldigt tydligt så, när man åker redan till ett kristet land.
Ja.
Så att det fanns ju ingen, då ingen som skulle kristnas. Pappa skulle jobba som lärare i teologi för blivande präster. Och även i kyrkomusik. Och mamma jobbade mest med socialt arbete med ensamstående kvinnor och på ålderdomshem och lite allt möjligt.
Så den här anledningen till att han skickas dit, det hade ingenting att göra med den pågående politiska läget eller inte. Det var ju en diktatur.
Nej.
Alltså det var inget sånt liksom att man skulle på något sätt hjälpa. Nej.
Tvärtom. Det här var helt och hållet så att säga genom den protestantiska ekumeniska kyrkan och det här teologiska centret som heter ICDET som finns i Flores i Buenos Aires.
I Buenos Aires, kvarteret Flores.
Ja, stadsdelen Flores. Ja.
Japp. Och så flög ni dit en vacker dag.
En vacker dag flög vi dit. Pappa hade 1900... åkt 79. Pappa hade åkt lite i förväg för att fixa boende och komma igång med grejerna. Så att han hade väl varit där ett halvår och sådär. Så vår stackars mamma fick packa hela huset.
Oj då.
Själv. Så hon höll på att gå i bitar faktiskt.
Oh,
och ta hand om 4 barn och packa ett helt hus. Medan hennes man bor i Argentina. Och, ja. Men hur som helst, det gjorde vi. Det var väl i, om jag inte minns fel, juni tror jag. Något sånt där.
Mitt i vintern där.
Ja, precis. 1979.
Ja, vad minns du om de första dagarna, de första intryck? Liksom? Jag kan tänka mig att det är lite väl våldsam omkastning av vårt dagliga livet. Liksom.
Jag hade det nog inte helt lätt i början faktiskt. Jag hade svårt att lära mig språket också. Till skillnad från mina syskon så tog det för mig kanske 8-9 månader innan jag liksom, kan man säga, upptäckte att jag faktiskt förstod och kunde prata. Det var en lärare på skolan som sa det efteråt, i efterhand. Så sa hon så här, du var väldigt märklig, sa hon, för att du var helt tyst. Du var som en mussla liksom, så här bara. Ja. Men sen från ena dagen till den andra så pratade du helt flytande och man hörde ingen skillnad på dig och de andra barnen.
Ja, fantastiskt. Ja.
Ja. Men så, jag var ju så pass liten liksom, så att 10 år är ändå en gräns där, liksom, ja, där man är fortfarande barn. Så att det gick väldigt fort. När det väl hände så gick det...
Ja.
Och så att jag menar, 5 år senare när jag kom hem till Sverige igen, då pratade jag ju bättre spanska än svenska.
Ja,
jag hade ju svårt med ordförråd och sådär i svenska. Och
även om ni hemma fortfarande pratar svenska förstås.
Jag pratade med mina föräldrar men inte med mina syskon.
Jaha, det blev...
Ja, vi pratade spanska med varandra oftast. I varje fall den sista tiden där, de sista åren då. Därför att jag menar, vi hade inga svenska vänner eller någonting, utan det var bara helt argentinsk... Så det var det som flöt på, så att säga. Kan man säga.
Har du minnen från den där staden som var väldigt speciellt läge liksom? Jag är själv uppvuxen där och under hela diktaturen, även om man hörde lite grann att det pågick det de kallade för ett krig och att de tog någon då och då. Man var inte alls medveten om det våldsamma som pågick och som kom upp. Liksom. Yeah. Men jag brukar säga att våldet fanns där ändå.
Yeah. Jo, men alltså, mestadels var det saker som man hörde, så att säga, runt omkring. Som man visste hände.
Yeah.
Sen var det några händelser som hände just oss i vår familj. Men till exempel så, jag minns att det var en kille i min skola där jag började. Mm. Som kom och pratade med mig. Han smusslade väldigt mycket. Och han liksom... tog mig lite åt sidan och sa så här, jag ska åka till Sverige, sa han. Jaha, okej. Okay. Ja, du får inte säga det till någon, men vi kommer att sticka alldeles strax till Sverige. Liksom. Oj, ja. Och han berättade aldrig varför, men jag förstod att det var politiskt liksom, att han skulle fly då. Va?
Var han din vän eller?
Jag sa, vi var inte kompisar direkt, nej, men vi blev väl lite så kompisar för att vi hade den här kopplingen då. Han blev ju intresserad av Sverige och hur det är där
såklart.
Och så
där. Ja, såklart. Ja, herregud.
Men som sagt, det här är ganska dimmiga minnen också, för att det var precis i början där. Jag måste ju ha kunnat prata spanska, så att det var väl kanske efter 9 månader eller sånt där. Men sen försvann han ju då, va? Så att det var ju ingen jag fortsatte umgås med. Och jag har inte heller fått höra någonting mer om det. Då.
Nej, du vet inte var han hamnade och sådär.
Nej.
En som han lyckades fly.
Nej,
med familjen.
Ingenting,
nej, det är klart.
Ingenting faktiskt. Mm. Och sen så var det ju då också min svåger, Adrian, som du ju känner.
Ja.
Vars pappa
försvann.
Ja. Men det var ju några år innan. Men sen hade vi då själva då, jag minns att det var under en period av kanske... någon månad eller några månader så pratade vi i familjen om att det står en polis utanför våran port. Vi hade observerat, det var alltid samma polis, det var en kvinnlig polis som stod där.
Mm.
Och hon intervjuade också folk, frågade folk som skulle gå in genom porten och frågade om oss.
Ja.
Så att det var uppenbarligen att hon vaktade och kollade vad de här svenskarna gör där.
Ja, just det.
Det var ju liksom att vi bodde ett litet hus, det fanns 4 lägenheter där. Så att det hade ju kunnat vara andra också. Det var amerikaner och tyskar.
Ja, just det.
Och en argentinsk familj, va? Och vi. Hon stod där och frågade folk ibland. Och, alltså flera timmar varje dag liksom. Mm. Och det här pågick under en period då. Sen en dag när vi var i skolan allihop och pappa var på jobbet och mamma var ensam hemma, då ringer det på dörren. Och då står den här kvinnliga polisen civilklädd där.
Mm.
Och min mamma, hon frågar så här, känner du igen mig? Ja, jag känner igen dig. Du är polisen som har stått här utanför. Ja, visst. Ja. Får jag komma in, säger hon. Ja, visst. Kom in, säger mamma då. Så då sätter de sig och hon bjuder på kaffe och så. Och då säger hon så här, okej, jag ska gå rakt på sak. Jag vill fly härifrån.
Oj då.
Jag blir väldigt illa behandlad på polisstationen och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Så jag har hört talas om Sverige. Så jag undrar om du har några kontakter.
Aha.
Och då säger min mamma så här, men jag sa så här, människor och kvinnor emellan, det är klart att jag skulle jättegärna hjälpa dig, men hur kan jag veta att det här inte är en fälla?
Oj då, rakt på sak din mamma.
Ja, absolut. Ja, säger hon, det kan du naturligtvis inte veta. Så. Mm. Jag skulle gärna hjälpa dig, men jag har inga sådana kontakter. Det är inte, liksom inte det vi håller på med. Min man jobbar med teologi och bla bla bla. Så jag kan inte riktigt samtalet.
Nej.
Hon själv får återge det. Så gick hon därifrån och återkom aldrig mer igen.
Nej, men nej. Det var nog en fälla.
Café Chaos hjältar.
Du sa i början att när jag sa det här med spår efter din karriär senare i livet, liksom, den här musiker och skådespelare som du blev, att det började där. Minns jag fel redan, eller?
Nej, du minns helt rätt, för att du fiskade lite grann efter.
Ja, jag fiskade som jag gör.
Ja, men det är bra. Jo, men så här var det ju när vi kom till Argentina sen. Den skolan jag hamnade på, det var ju en estetisk skola.
Aha, var det det?
En evangelisk skola på något sätt. Den var kopplad till någon kyrka, va? Mm, mm. Men vi hade ingen sånt. Det var liksom ingen kristendomsundervisning. Och sen de hade ett litet kapell.
Mm.
Men det var otroligt liberal och framstående skola. På förmiddagarna, så, fram till lunch, så hade vi alla teoretiska ämnen.
Okay.
Så att det var liksom spanska, geografi, matematik och så vidare. Alla sådana här läsämnen då, va? Sen var det lunch i skolan. Efter lunch, enbart estetiska ämnen.
Wow.
Teater, dans, musik, bild, expression corporal, alltså kropps, uttrycka sig med kroppen. Och även gymnastik med fotboll och volleyboll och sånt där. Och så, va?
Ja, det var ju enkelt då.
Mycket enkelt och framförallt väldigt lustfyllt, för vi hade det så kul, va? Och alla var så, det var en sån frisk, det var den första, om jag inte minns fel, så var den första skolan i Latinamerika som hade sexualundervisning.
Nej.
Och du vet ju själv hur det var, alla skulle ju ha guardapolo.
Ja, guardapolo.
Och vi hade då
någon slags uniform som var vitt.
Ja, fast vi hade ju blåa då, för det var ju privatskola, va?
Okej, det minns jag också.
Men så fort vi kom in på skolan så slängde ju alla av den här guardapolo. En del hade den på sig, andra inte. Men lärarna sa ingenting om det. Om det skulle komma en inspektion, då sa okej, alla måste ha en guardapolo på sig. Så att det var en fantastisk skola på det sättet.
Ja, du går goda minnen från.
Mycket, mycket goda minnen från den skolan. Så där kan man säga, där började ju väldigt mycket mitt intresse för teater i varje fall. Musik hade jag börjat med innan, redan i som barn, spela piano och så här.
Aha, okej. Okay.
Min pappa var ju jätteduktig pianist. Det är hans flygel som står bakom dig där.
Oj då, nu vänder jag mig och tittar. Wow.
Ja.
Men du, minns du vad du lyssnade på den tiden?
För musik?
För musik, ja. Du vet vad jag är ute efter.
Jag vet vad du är ute efter. Nej, men alltså, du vet, jag gick ju väldigt mycket i mina stora syskons fotspår också.
Ja, som man gör i den
som
åldern.
Man gör, ja.
Mm. Och då var det
men det var väldigt mycket argentinsk rock som var.
Ja. Kan du nämna några namn? Även om det är okända.
Absolut.
För lyssnarna.
Min egna lilla favorit, inte bara min, väldigt många. Men jag blev väldigt förtjust i Luis Alberto Spinetta, såklart. Mm. Som ju har en egen, väldigt egen, nästan en egen genre kan man nästan säga. Som är liksom lite jazzig, jazzrock, folk, sådär, va? Med lite tangoinslag ibland och sådär. Så.
Ja, precis. Men vi ska prata om Spinetta sen. Men det var i alla fall där, i den skolan. Det är den skolan vi ska tacka för den nuvarande
Ja, David. Delvis i varje fall.
Delvis.
Alltså, det var väl i varje fall startskottet. Och väldigt, väldigt många av vet jag dem i min klass, vi har fortfarande kontakt med dem, håller ju på med estetiska ämnen. Min flickvän, min som jag hade då, Mariana, hon...
Vad heter hon?
Mariana Sanchez.
Mariana Sanchez. Ja.
Hon startade ju en, vad heter det, cirkusskola.
Oj.
Hon är så luftakrobat.
Wow. Håller hon på?
Hon undervisar. Hon har ju en av de största skolorna i Buenos Aires. De heter Clube Trapezistas.
Ja.
Och sen är det musiker och det är folk som håller på med film och sådär. Så och det är klart, det bäddade ju för det, va? Vi fick ju...
Ja, precis. Mm. Alltså nu ska jag gissa, och du får rätta mig om det stämmer, men kanarna, det gjorde väldigt ont att lämna allt det där, eller? Det känns som du...
Åka tillbaka till Sverige.
Så stortrivdes liksom med det.
Det var fruktansvärt. Det var fruktansvärt. Verkligen. Och det kan man väl säga. Är det någonting som har satt lite såna svåra spår från den här tiden i mitt liv, så är det väl det här att behöva lämna någonting hela tiden. För först fick jag ju lämna Sverige och Växjö, där jag också hade mina vänner. Och
med allt det där innebar.
Sen åkte jag till Argentina och då var det mitt liv. Fick jag lämna det igen och sen kom jag tillbaka till Sverige och till en helt ny stad. Liksom. Så att,
Hur gammal var du då när ni flyttade tillbaka då?
15.
15, ja. Mm. Det förstår man ju. Den åldern då. Var det så att du var ihop med Maria? Mariana, förlåt.
Mariana. Nej.
Nej. Det är hunnit ta slut. Men du, okej. Lämna Buenos Aires med hela familjen. Återvända till Sverige. Kasta om hela...
Ja.
Ja, tillvaro. Så. Ja, det var väldigt tydligt där. Det var ju inte lätt.
Nej, det var verkligen inte lätt. Det var det inte. Mm.
Jo, men vi kommer in på den här början av din teater... karriär här i Sverige. Och jag vet från tidigare samtal med dig att det började någonting som hette då Larssons teaterskola, eller du får...
Larssons teaterakademi,
ja. Akademin, ja. Mm. Kan du berätta lite grann om hur du kom i kontakt med det och vad det är?
Jag kan bara flika in då först, för att jag gick ju efter Argentina, så småningom efter högstadiet där, så började jag gymnasiet i Sverige. Mm. Och då gick jag i musikgymnasium på Hvitfeldtska här i Göteborg. 3 år. Det var också där jag träffade Jorge Alcaide. Vi blev kompisar och började spela ihop. Så att det har ju varit så för mig det här, att det har varit liksom lite...
Vi är där i slutet av 80-talet, 90-talet.
Ja, exakt. Början. Slutet av 80-talet är detta. 86-89 gick jag på Hvitfeldtska. Jag har pendlat så här mellan musik och teater. Liksom hela min... karriär, kan man säga. Så att det, liksom, efter Argentina och den här grundskolan, så började jag då på musikgymnasiet. Och faktiskt där på musikgymnasiet, som jag trivdes jättebra där också. Jag tyckte det var i och för sig, det hade svårt att förlika mig med en ganska svår, liksom en tuff konkurrens. Eller liksom någon slags stämning av duktig virtuositet, kan man säga, inom som musiker. Va? Mm. Mm. Jag blev ofta väldigt spänd och tyckte det var jobbigt liksom, att leva upp till någonting. Hur som helst, så efter de 3 åren och mot slutet av de 3 åren, så var det en lärare där i skolan som han hade uppmärksammat det här att jag var liksom lite teaterapa, va? Och jag hade också varit med i någon föreställning. Jag tror att vi satte upp Grease. Men han hade uppmärksammat att jag hade någon teaterbegåvning. Så en dag bara i korridoren, så tar han tag i mig och så säger han så här: David, du måste ägna dig åt teater. Du kommer inte bli lycklig annars. Oj. Säger han som lärare. Och sen går han bara. Så det var bara, jag blev lite så här.
Vad heter läraren?
Vad han hette? Ja. Han hette Martin Rossing. Ja. Mm. Han var väldigt teaterintresserad också. Så. Men på den tiden då, när jag gick där, då var det Pelle, min brorsa, Han jobbade som vaktmästare på ett ställe på Falkgatan vid Redbergsplatsen. Då. Mm. Och där fanns det en teaterutbildning som då hette Larssons teaterakademi.
Okay.
Som jag hade hört talas om. Det var väl någon som berättade om det här då. Så att jag frågade Pelle om han kunde kolla om jag kunde gå som observatör någon gång. Och titta bara på det då. Och då fick jag komma dit och då höll de på med en repetitioner av en föreställning som hette Lunch med Oidipus, om jag inte minns fel. Och det var bland annat Mattias Andersson som var med där. Mm. Han är chef för Dramaten nu.
Okay.
I Stockholm. Men hur som helst, och Sörens sätt att arbeta på, Sören Larsson då, som grundade den här skolan, som hade var lärare och som var hans liksom pedagogik och idéer. Han jobbade väldigt mycket med rytmer, liksom kroppen. Alltså det var nästan som dans och liksom rytmisera liksom text och sådär. Så att det var väldigt liksom en koppling till musiken som var... Jag blev otroligt fascinerad med en gång av den här skolan. Ja. Liksom.
Den tekniken liksom.
Ja, eller det jag såg. Jag visste inte, kände inte till det liksom alls. Så jag sökte in och kom in då direkt efter gymnasiet. Mm. Så jag var väldigt ung jämfört med alla de andra som ju var kanske, de flesta var väl kanske 7, 8, 9, 10 år äldre än mig. Så. Mm. Men jag stortrivdes där på Larssons teaterakademi. Mm.
Så du gick i den skolan, men var det parallellt med det att du började med det här bandet som...
Quartango.
Quartango, ja.
Ja.
Som jag inte minns fel så var det lite så där också. Början av 90-talet.
Ja, det stämmer. Ja. Det var någonstans där, ja. 91 tror jag nästan att det var. Jag fortsatte ju att ha kontakt med Jorge och Laszlo där lite grann. Och jag tror det var så här. Jag var väldigt liksom... som sagt sprudlande och full av energi och idéer och längtade väl tillbaks till att göra någonting med musik då.
Ja.
Så jag fick för mig att jag skulle göra ett tangoprogram egentligen, eller ett program med argentinsk musik på det här maneten källaren där som
ja just det, det var där det började. Mm. Jag var där.
Och då bjöd jag in Jorge och Laszlo
att
vi skulle göra det tillsammans då. Mm. Och du var där.
Ja, det var så vi träffades, avslöjas.
Så länge har jag väntat nu framför min telefon och hoppas du ska ringa mig, men tiden var...
Men du, okej, okay, så det är musiken och teater gick ju hand i hand. Om man säger så. Eller kanske inte hand i hand, men parallellt i alla fall.
Jo, men det gjorde det väl. Alltså, det var ju liksom...
För man, Quartango blev ju väldigt stort band i Göteborg.
Vi var väl lite pionjärer kan man säga också. Och kanske... Alltså, det är klart att vi inte var pionjärer med att spela tango.
Nej.
Men det vi gjorde... och det var väl mötet mellan... Alltså efter musikgymnasiet så Laszlo och Jorge, de gick på folkhögskola. Men sen möttes vi igen då, sen så kom vi in på musikhögskolan, alla tre egentligen. Och där träffade vi också Mauricio Garay då.
Ja. Gitarristen.
Gitarrist.
Mycket mer än så, men vi säger gitarristen i bandet då.
Ja, precis. Men, eller både han och Jorge spelar ju gitarr. Ja. Och de omväxlade och spelade gitarr eller bas då. Byttes av. Men hur som helst, så att jag vet inte. Jag kommer faktiskt inte exakt riktigt ihåg. Men jag tror att i den här vevan där, efter den här spelningen på maneten, så fick vi väl blodad tand helt enkelt. Tyckte att det här var ju kul. Liksom. Det måste vi fortsätta med. Men det som också hände, det var att vi började blanda med romsk musik en hel del. Det var på den tiden väldigt populärt med, vad hette den? Den hette Lacho Drom, en film som kom, va? Och Laszlo har ju ursprung från Ungern, Rumänien. Ja. Så att vi liksom började blanda de här tongångarna ganska friskt. Ja. Liksom. Tango, även folkmusik från Chile eller... Så här, kunde vara svenska valser eller allt möjligt. Liksom en slags world music kan man säga. Men ganska fort så började vi försöka hitta liksom en egen ton. Liksom en egen, alltså vi komponerade själva. Främst Jorge och Mauricio var ju de som skrev mest. Så jag försökte lite grann så. Mm. Jag var lite förhindrad eftersom att jag fick barn. Ja. Ungefär i den vevan där.
Men innan dess så hade du återvänt till Buenos Aires och pluggat.
Ja.
Och kom i kontakt med den här instrumentet.
Precis.
Som heter bandoneon. Dragspel.
Exakt. Just det. Vi spelade ju lite tango. Och jag var ju väldigt förtjust i Astor Piazzolla, såklart som alla andra. Och den liksom, vad heter det, ursprungliga soundet i tangon är ju med bandoneon.
Mm.
Som ju är ett speciellt dragspel som från början kommer från Tyskland.
Okay.
Men som Argentina har adopterat och det har blivit nationalinstrument.
Ja, det låter bekant.
Ja, men hur som helst.
Allt kommer från Argentina.
Men hur som helst när jag började på musikhögskolan där sen då, då fick jag idén att jag skulle åka till Buenos Aires av två anledningar. Dels var att plugga bandoneon, men framförallt var det ju att återse Buenos Aires. Jag hade ju så mycket längtan tillbaks.
Ja, herregud.
Volver, kolla frente marchita. Men så att det var liksom, jag hade ju liksom en del av mitt hjärta var ju väldigt starkt fortfarande argentinskt liksom. Ja. Och latinamerikanskt, så att jag längtade ju tillbaks. Jag menar, halva min släkt var ju argentinare kan man säga, hade blivit det liksom. Mina syskon hade ju gift sig och skaffat barn med argentinare. Och sen så jag hade väldigt mycket den här nostalgiska bilden av att komma tillbaka på något sätt.
Ja.
Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men jag åkte tillbaka till Argentina och studerade bandoneon i ett halvår. Det gjorde jag. Sen fick jag ju barn då, 96. Och det var ju inte vilket barn som helst, utan jag fick ju barn med svåra funktionshinder. Så att tidsmässigt blev det väldigt svårt att hinna med att fortsätta studera bandoneon.
Mm.
Så att man kan säga att där avstannade det. Så jag kan inte säga att jag spelar bandoneon idag faktiskt.
Nej. Det var ju 1996 Desmond, som han heter, föddes. Och då förändrades alltså läget markant på grund av just de här svårigheterna som det blev. Kan du berätta om det?
Ja, jag hade ju träffat den här tjejen då, Hanna, i ett kollektiv som jag hade på Vasagatan där. Så hon flyttade in. Hon hade en son som var 2. Jag tror 1,5-2 år. Efter ett tag blev vi tillsammans i varje fall där. Och sen så drygt år senare så alltså hon blir med barn. Och sen föder hon den här pojken då, som heter Desmond.
Mm.
Och det förstår vi ju ganska snabbt att det är någonting som inte riktigt stämmer. För hon fick ju blödningar redan i 3:e, 4:e månaden och så här. Som återkom varje månad. Så att det slutade ju med att hon fick ju ligga inne på sjukhus och inte röra sig. Alltså det här var väl någon gång i 7:e månaden tror jag. Något sånt där. Så att hon ligger där på Sahlgrenska. De hade förlossning på den tiden. Till slut så säger läkarna då att vi måste ta ut barnet för att det växer inte liksom. Det är någonting som inte stämmer.
I 7:e månaden var det eller?
Nej, det var nog 8:e. Då hade du legat där en månad liksom, på sjukhuset. Så det var väldigt, väldigt kaotiskt allting. De bestämmer sig för att sätta igång förlossningen. Och det är nog i 8:e månaden, alltså en månad för tidigt.
Mm.
För att de ser att barnet är litet och växer inte som det ska då. De håller på med massa skäl och alltså det är sån här hormongrejer. Jag kommer inte ihåg allt de gjorde. Nej. Det tog flera dagar det här va. Till slut så bestämmer de sig väldigt hastigt. Jag tror att de märker att syremättnaden för barnet går ner. Och då märker vi håller på att tappa honom. Så att de bestämmer sig för akut kejsarsnitt då. Mm. Och då när han då kommer ut, så det första de säger det är att han kan inte andas. Så att de tar honom direkt till en annan avdelning. Hanna är ju nedsövd då.
Mm. Mm.
På grund av kejsarsnitt. Akut kejsarsnitt. Så jag är där liksom i liksom rummet fast en liten bit bort. Jag får liksom inte närvara riktigt. När jag är liksom i. Men då så säger de att vi måste ta honom akut bort. Och så att iväg med honom in i respirator.
Då. Ja.
Och ja, det var otroligt mycket kaos. Och jag trodde ju hela tiden att han skulle dö liksom.
Då. Ja.
Vilket jag också, jag missförstod en sjuksköterska som hade sagt vi tror inte han kommer klara sig.
Mm.
Jag trodde hon hade sagt att han har inte klarat sig, så att jag,
ja, du hörde till och med det.
Jag hörde ett dödsbesked, så att ja. Jag var ju helt förkrossad liksom. Ända tills jag förstod att, eller hon förstod att nej men han är inte död, han är inte död liksom.
Nej, nej.
Nej men vad gör vi här då? Vi sa mig till honom liksom, säger jag.
Ja, ja.
Så då får jag komma dit och han ligger i en respirator då. Men sen börjar han bli sämre liksom, så att de tar honom direkt ganska bara efter någon timma eller två till Östra sjukhuset, till barnintensiven där då.
Mm.
Så där är vi då. Hanna kommer så småningom dit också, hans mamma. Mm. Och ja, han ligger i en respirator och kämpar.
Mm. Hur länge var han där då?
Det var väl kanske, han låg nog i respirator åtminstone i kanske 3 månader och sånt där. Mm. 2-3 månader. Så småningom så blev han faktiskt bättre, som av ett under kan man nästan säga.
Mm.
Jag vet inte hur många gånger jag fick höra att han kommer nog inte klara sig. Jag minns en ganska stark vändpunkt för min del.
Uh-huh.
Det var en av de här sena kvällarna liksom, där var på sommaren också, det är ganska varmt och liksom i juni någon gång tror jag det var. Det var liksom verkligen så här, ska han överleva eller ska han inte liksom så här va? Så jag gick ner ut på utanför sjukhuset där på Östra, och det fanns en stor damm i närheten och en stor gräsplätt liksom, så en stor äng liksom. Så står jag där och så kommer det 2 harar skuttandes.
Ja.
Och ett gäng ankor också. Och jag blir liksom så här, var kommer de här ifrån? Så jag börjar bli liksom så här, liksom börjar se symboler och symbolik, ja, ja, ja. Och vad betyder det här och, du ja, vet, ja. Och så vidare där, va? Och sen så helt plötsligt så kommer jag på liksom så här, nu vet jag vad det är för någonting. Nu vet jag vad det betyder, de här 2 kaniner och, om jag inte minns fel så var det 2 harar och 5 ankor. Nu vet jag vad det är. Det är ingenting. Det betyder ingenting. Det är bara 2 harar och 5 ankor.
Och 5 ankor.
Om Desmond ska överleva eller inte. Det har ingenting med det att göra. Det har bara med mig att göra. Om jag måste tro på det här. Jag måste liksom finnas där och stötta honom.
Ja,
och ge honom den kärleken liksom.
Café Chaos Yelta.
Det var en insikt.
Ja, men det blev liksom lite starkt där också. Och det var också så här, min pappa som ju var präst då, eller var präst, han gick ju bort för några år sedan. Han frågade mig också om han skulle nöddöpas då, va?
Han
gjorde ju ofta det med barn som är väldigt sjuka liksom, att man döper dem i all hast så att de ändå ska få komma in i himmelriket.
Ja, precis.
Det var också en läkare som frågade mig om man skulle nöddöpas vid något tidpunkt innan där. Så jag fick frågan 2 gånger. Och jag kommer ihåg att jag minns inte om jag sa det eller om jag tänkte det. Men jag sa varför blankt nej, 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 nej.
Ja, nej, tack.
Man ska inte döpas. För mig blev det så här, vem är det som tror här egentligen?
Ja.
Och det minns jag att jag frågade, tror du att om han inte är döpt, att han inte kommer in i himmelen?
Ja.
Skulle Gud inte ta hand om ett sånt barn?
Ja, just det.
Nej, nej, det tror jag ju inte. Säger vi.
Han har inget pass liksom.
Vad är vitsen liksom då? sa jag. Ja. Vem är det som tror här egentligen? Mm.
Väldigt intressant fråga.
Ja.
I sammanhanget.
Det är klart att det hade kunnat vara tvärtom. Men för mig blev det väldigt starkt att låt det vara liksom. Liksom överlämna någonting så. Ja. Så.
Vad hade han för diagnos? Liksom? Det är ordet diagnos i det här sammanhanget. Jo, det är viktigt att man vill ha en diagnos. Vad är det som hände? Liksom?
Det fick vi veta några år senare. Att han har något som heter Silver-Russell syndrom. Och det är en form av dvärgsjukdom kan man säga. Kortväxthet. Då. Mm. Och den medför ofta att man får problem med hjärta och lungor. Och, alltså allting är liksom lite förkrympt kan man säga. Det är ju därför han är så liten va? Det där är ett helt poddavsnitt för sig liksom, ja, om hans diagnoser och sjukdomar men
vi kan ju bara medge att livet med Desmond blev ett utifrån ett behov av att anpassa din verksamhet, din karriär,
allt,
dina sysslor efter hans behov.
Absolut. 100%.
100%.
Mm, så var det ju.
Vi pratade ju häromdagen och då berättade du att väldigt konkret liksom, att det här är ingen abstrakt alltså. På ett konkret sätt så var du tvungen att jobba på ett väldigt individuellt.
Ja, det är klart att jag menar, man hade kunnat
att du hade svårt att ingå i grupper eller
ja precis. Jo, men det är
fasta
klart,
tider
det är klart att man hade kunnat bete sig annorlunda, men alltså bara ett tillfälle där det börjar, det är alltså 97 tror jag det. Det borde vara 97. Då får vi med Quartango jobb att göra musiken till en föreställning på Malmö Dramatiska Teater, alltså motsvarande Stadsteatern i Malmö då.
Ja.
Till den kaukasiska kritcirkeln. Så vi skulle medverka där som musikgrupp och också komponera musiken till föreställningen då. Så jag var ju på väg ner och Hanna och Desmond och Jim då, Desmonds storebror, vi var ju på väg ner till Malmö allihop. Men strax innan jul där så blir ju Desmond dålig igen och hamnar på akuten en gång till.
Okay.
In i respirator och allting så här. Och vi skulle åka dit vid januari någon gång så här skulle vi börja. Så att det var ju bara att ge upp liksom. Jag fick ju till slut kasta in handduken helt enkelt och bara säga att nej men det här går inte. Jag kommer inte kunna följa med till Malmö. Ni får skaffa en ersättare till mig. Ja, det blev ju väldigt mycket så. Sjukskrivning och vi var hemma. Jag och Hanna med Desmond. Mm. I stort sett dygnet runt i flera år.
I flera år.
Ja. Och i början så var det ju en kamp mellan liv och död hela tiden. För att han var syrgasberoende. Så att vi hade såna här stora syrgastuber i hemmet och små syrgastuber vi hade under barnvagnen och sånt där. Så han hade såna här grimma som man fick sätta på honom.
Mm.
Man fick sondmata honom hela tiden. Så småningom så opererade de in en PEG så att man fick mata honom igenom. Hanna pumpade bröstmjölk i ett år.
Ja.
Hon satt hemma hela tiden och pumpade. Och den här som för att ja, vi var otroligt envisa båda två liksom och försöka få göra det bästa för Desmond att han skulle liksom bli frisk och få ett normalt liv då.
Mm.
Och det tog flera år innan vi förstod att det var ett syndrom och att han har en funktionsnedsättning som inte går att göra någonting åt liksom.
Mm. Bara följa med liksom och
ja. Men som du var inne på, så det innebar ju att jag kunde inte ägna mig åt min karriär till fullo. Det som var i Göteborg kunde jag göra, men det var svårt. Vi gjorde några turnéer och sånt där och så.
Mm.
Jag försökte liksom, men jag var borta vid några veckor och sånt där.
Och sen när det var teater, då var det liksom mest enmansföreställning liksom.
Ja, det var sen på början av 2000-talet så blev det en lösning. Ja. För då hade jag ju Desmond på halvtid.
Ja.
En lösning, jag träffade ju Sören Larsson igen då vi började jobba ihop då. Och då blev det en lösning att jag jobbade med enmansteater och då kunde jag ju välja mina arbetstider helt och hållet själv. Då, liksom.
Ja,
men ren slump egentligen. Det var ingenting jag planerade eller någonting.
Mm.
Men det var ju också det att jag gjorde den här föreställningen Opus 5 och det blev ju en sån succé liksom, så att jag jag ville fortsätta med det helt enkelt.
Ja, du envisades.
Ja, jag envisades och fick väl också väldigt mycket uppbackning av andra. Jo, men det är klart du ska göra det. Klart.
Mm. Ja, just det.
Plus att det var en ganska praktisk lösning att jobba själv.
Ja.
Liksom.
Ja, ja. Ja.
Så att jag inte behövde anpassa tider och så. Och det var också i samband med att Quartango löstes upp, kan man säga.
Mm, mm.
Mauricio flyttade så småningom till Chile och så där.
Ja. Sen blev det ju någon annan grupp som du medverkar i, Leche de Burre och
så. Ja, men det var så småningom.
Varför är alla så stolta över vår demokrati?
Varför är alla så stolta över vår demokrati?
I hennes namn får man döda runt om i världen för att krig som den nya religionen som vi alla ska få i. Säg mig, finns det någon skillnad från kolonialismens tid?
Varför är alla så stolta?
Varför då?
Jo, men jag var ju med i massa grupper, musikgrupper och så. Även innan, eller under tiden med Quartango och början av 90-talet där och så.
Du gjorde en föreställning som var ju också känd här i Göteborg, där du byggde i alla fall manuset efter en låt av Luis Alberto Spinetta. Vi sa det, vi skulle komma tillbaka dit. Kan du berätta om den, alltså idén? Och
jo, men jag tror att det var El Anillo del Capitán Beto,
ja.
Alltså, som jag kallade den, Kapten Beto, småningom då.
Ja.
Eller första gången jag satte upp den föreställningen hette den faktiskt Buenos Aires Pop.
Buenos Aires Pop, det minns jag. Ja.
Ja. Nej, men jag tror att det fanns, det var ju det här med att jobba med musik och teater, va?
Ja, så som att du envisas med.
Ja, och det var ju liksom, jag ville ta något musikaliskt tema liksom, och då tog jag ju min gamla husgud Luis Alberto Spinetta. Och jag ville jobba med hans musik liksom.
Ja.
Och göra egna tolkningar. Arrangemang och tolkningar och det. Men sen, Kapten Beto handlar ju då som sagt om en busschaufför som kör omkring i Buenos Aires och så småningom bygger en rymdraket helt enkelt och flyger ut i rymden för att leta efter en annan planet, va?
Ja.
Där ja, jag kommer inte ihåg exakt hur texten är. Där det är pass, liksom. Där det är frid och
ja.
Nu minns jag inte exakt hur texten är.
Ja, nej, men det spelar roll. Det är lite också fritolkning vad han håller på med. Liksom.
Ja, men i min version,
ja,
då var det så här att det är fortfarande Kapten Beto. Alltså man träffar ju honom på hans rymdskepp.
Ja.
Det är liksom som ett, som någon recensent skrev, det är som ett hemma hos reportage.
Här borta har vi entré. Här går in och ut där. Garderob. Detta det här är som min kommandocentral, man kan säga. Härifrån jag kan då skicka och jag kan ta emot meddelande. Jag ska visa lite grann hur den fungerar.
Skrev han det?
Ja, skrev det. Hemma hos reportage. Det blev liksom lite, jag ville göra lite liksom stand-up form på det, va? Så att det är ju någon som egentligen bara är på sitt rymdskepp och låtsas att det finns en publik där och berättar allting.
Ahí va el capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en aedo.
Det var någonting som jag hade kvar att fråga dig. Ja, det var ju det här som du berättade om häromdagen, om ditt besök i Marocko. På ett,
oj,
vad var det? Kulturhus var det?
Ja.
Kan du kortfattat berätta? Alltså, det var ju en spännande upplevelse där.
Ja.
Lite kort också om hur det blev till. Liksom. Varför hamnade du i Marocko plötsligt? Och i vilket sammanhang du åkte?
Mm, jag har varit i Marocko 2 gånger och det har varit båda gångerna varit kulturutbyte. Men jag tror att vi syftar på andra gången jag var där, när jag var i Marrakesh.
I Marrakesh.
Ja. Nu blir jag ju lite kulturpolitisk i, alltså i en, den är intressant på det sättet. I kulturpolitiskt är det mer globalt perspektiv kan man säga. Det jag tror för mig att jag berättade för dig, det var att jag tyckte att det var liksom, jag hamnade i en sån absurd situation.
Ja.
Liksom. För att vi kom till Marrakesh då och bodde väldigt nära det som kallas för Gycklarnas torg. Det är liksom ett epicentrum kan man säga för kultur. Alltså det är vaggan för otroligt mycket kultur som kommer där ur.
Mm.
Rent globalt, tror man. Och inte minst för teater. Det sägs att man för tusentals år sedan hade en tradition att man ritade en stor cirkel i sanden.
Mm.
Och sen så kunde folk komma och sätta sig runt omkring. Och så spelade man upp teater där inne i den här cirkeln. Då. Jag kan väldigt lite om detta. Så jag ska liksom inte gå in på detta mer. Men fortfarande finns det här Gycklarnas torg kvar. Och där är det massa musik och ormtjusare. Och du vet så här. Som man kan tänka sig. Marknad
och det finns. Ja.
Vi bodde där. Väldigt nära det här Medinan som de kallar. Som är som en stor marknad. Men vårt kulturutbyte skulle ju då förläggas på en kultur... vad heter det?
Kulturhus.
Ett kulturhus, ja, precis. Ja. Som var byggt med hjälp av pengar från franska staten, va?
Ja.
Marocko är ju mycket fransk... Det har väl varit en fransk koloni, så att...
Ja, Frankrike och Marocko.
Och det här var ju liksom ett ganska klassiskt liksom, kulturhus, liksom... En stor scen och liksom, de hade ljus och så här, tidskåpsteater. Liksom,
välutrustat.
Läktare. Så. Ja. Det var bara att när vi kommer dit så finns det ju liksom inte en chef där. Liksom. Det händer ju ingenting. Det är ju liksom ganska dött.
Mm.
Så att det här ganska rika kulturhuset är helt dött på kultur. Mm. Så upplevde jag det. Ja. Medan där vi bodde... kring Gycklarnas torg. Där var det fullt av liv, folk på gatan och så vidare. Så här. Men de hade vi ingen kontakt med.
Nej.
Och sen blev det också absurt att åka från Sverige med pengar från, var de nu kommer ifrån, vet jag inte, Statens kulturråd kanske. Resan betalt, vi fick liksom inget betalt, det var inte så att vi fick någon lön. Men det var ändå resan betalt och boende och mat och så.
Mm.
Under en vecka. Och sen så de få marokkanerna vi träffade där, de hade ju liksom ingenting. Liksom.
Mm.
Och sen så träffades vi i det här kulturhuset och vi gjorde något så här. Så jag bara tyckte det blev en sån fruktansvärt absurd situation.
Ja.
Jag undrade, var är kulturmötet för någonstans? Vi möts ju bara på ett ytligt, rikt, västerländskt plan här. Liksom.
Mm.
Jag har ju inte på något sätt beblandat oss med den egentliga marokkanska kulturen. Liksom.
Ja, det säger mycket om den nuvarande läget i världen. Liksom.
Absolut.
Det säger mycket.
Och det är ju som att det är lite grann som det kändes lite grann som att åka till Marocko och nu ska vi gå ut och äta, men nu går vi på McDonald's då.
Just det.
Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom... Jag vill inte gå på McDonald's i Marocko. Jag vill träffa marockanerna och äta deras mat och lära känna deras kultur. Liksom. Ja. Men så är det ju här också.
Vad säger du om det då? Du säger att så är det här också. På vilket sätt? Det är ju en bra avslutning på det hela. Det är din syn på det.
Mm.
På läget.
Ja, men jag vet inte. Jag har en känsla bara av liksom att vi håller på att stressa ihjäl oss. Liksom. I väst. Det är så otroligt viktigt att ha den här ekonomin. Man ska ha sitt arbete. Man ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Och till slut så har man inte tid. Vi har inte tid för varandra. Vi har inte tid att ses på riktigt. Vi har inte tid att ta hand om våra barn. Så nu överdriver jag ju naturligtvis. Vi kämpar ju för att göra allt detta. Men det blir jag upplever en väldig obalans nu för tiden. Och även kulturen som egentligen ska vara någon slags... hjälpa till med sådana här saker hamnar i en situation där vi ska bli kommersiella liksom.
Mm.
Vi måste bli självbärande fast vi bara skriker inom oss att det här är fel egentligen. Det är någonting som är fel. Någonstans tror jag att vi längtar tillbaks till den här lägerelden liksom, där det är ganska enkelt. Där vi har lite mat, där vi dansar och sjunger och har det gött. tillsammans. Mm. Mm. Istället så har allting blivit liksom konserter, föreställningar där med ganska dyra biljetter. Jag menar, ska du gå och titta på en konsert på Ullevi, om det så är Håkan Hellström eller om det är Rolling Stones, eller du får betala enormt mycket pengar för att ens få en plats där nere och stå i några timmar och skutta upp och ner. Jag säger ingenting om det. Det kan vara en trevlig upplevelse, men jag tycker att det är en ganska plastig kultur vi har hamnat i jämfört med riktiga mänskliga möten liksom.
Café Chaos Yelta.
Ja, nej men då så, David, idag.
Today.
Ja, today.
Just det.
Vad kan man berätta om dig today? Efter, ja.
Bara flika in där också då att jag fick, jag har ju fått två barn till förutom Desmond. Ja. Så Mio och Amina, som jag ju älskar lika mycket som Desmond.
Och som är så pass stora är
20 och 17 nu, ja, i år då. Och Desmond är 27 snart. Tiden går. Så, alltså, jag har ju sedan några år tillbaks försökt att envisats med att fortsätta med teater och musik på något sätt. Och framförallt de senaste åren när jag inte, vad heter det, när jag inte haft hand om Desmond längre, så har jag ju försökt att liksom mer livnära mig på konsten liksom. Tidigare så jobbade jag ju som personlig assistent till Desmond, så att jag hade inte riktigt behovet att försörja mig. Men jag hade inte heller möjligheten att ägna mig åt teater eller musik,
ja, just det,
till full och lova. Men jag blev ju också sjuk, vilket blev, det var ju en brytpunkt. Jag fick en hjärntumör och jag fick liksom ändra på allt egentligen för 12 år sedan.
En hjärtumör som var, den var godartad eller?
Den var godartad, men den var väldigt stor liksom. Den satt i frontala pannloben. Så att
det var fel placerat om man säger så.
Ja, de fick såga upp huvudet och ta ut den helt enkelt.
Ja.
Det är också en lång historia, men efter det så kände jag väl någonstans att jag orkade liksom inte ha Desmond boendes hemma. Utan jag ville också försöka komma tillbaks till att, inte bara komma tillbaks, utan komma in i att arbeta med musik och teater och så.
Uh-huh.
Problemet var väl kanske lite grann att jag var med dagen och lite funktionsnedsatt av själva operationen.
Okej, okay. Så det var ju också liksom att komma tillbaka från det.
Ja, och men och det är ju inte lätt, så det är inte lätt att arbeta som kulturarbetare överhuvudtaget.
Nej.
Men
du ger inte upp.
Det återstår väl att se kanske.
Kom igen.
Nej, men det är ofta som jag känner, alltså det är ju så att jag tycker att det är en väldigt kämpig bransch. Jag är väldigt trött liksom. Jag är väldigt trött på att hålla på och harva, och alltså det hela tiden är liksom, man ligger på gränsen hela tiden till överlevnad liksom. Mm. Och jag menar, vi befinner oss här nu i den här lokalen som är då Pagnell scenstudio, Sockerbruket. Och jag har ju gjort väldigt mycket privata investeringar, både ekonomiskt och i tid och engagemang, för att lägga det här golvet som är liksom en slags dansgolv, riva en vägg och bygga loft och såna här saker. Så att det är mycket tid och pengar jag lagt ner, så att det är klart, ge upp. Nej, jag tror inte ge upp, men kanske alltså kanske en förändring liksom.
En anpassning sätt, liksom, till det nya läget.
Ja. Och det är också så att jag kan känna ibland att man blir ju inte yngre.
Nej, det gör man inte.
Nej.
Tyvärr.
Ja, men alltså det speciellt som jag har hållit på med liksom så här fysisk teater som innebär ganska mycket rörelse och träning och sånt där. Så, ja, jag vet inte. Jag håller på just nu och försöker komma på hur jag ska hitta en form eller komma vidare i det. Och det är också så här, komma vidare i det som jag egentligen aldrig riktigt har kommit in i, kan man säga.
Ja.
Det är som att jag har liksom hela tiden försökt att komma in i det. Ända sedan.
Du har gjort fruktansvärt mycket.
Jo, jag har gjort, alltså förra året så gjorde jag kollade det, jag gjorde 6 produktioner.
Ja.
Och en liten festival.
Alldeles för lite tycker du, eller?
Ja.
Alltså.
Ja, nej, ja. Alltså, det var lite unikt år förra året, får man säga. Men,
David, du ska ha stort tack för att du ställde upp, för du ville berätta, för du ville dela med dig dina erfarenheter och ditt liv, som vi är överens om det skulle behöva flera avsnitt. Och
men så är det nog med alla människors liv, så att det är något unikt på det. Men absolut, kul.
Är du nöjd?
Det känns jättebra. Tack.
Det var en liten fågel som viskade i mitt öra att det var något på G med Quartangos återkomst.
Vi har börjat prata om det, ja. Mm. Till hösten. Att Quartango ska göra en liten comeback till hösten. Oktober, november. Mm. Så att det återstår här att se hur vi organiserar och hur vi gör.
Mm.
Men Mauricio Garay, som nu bor i Chile, han har haft en ersättare. Eller vi har haft en ersättare för honom ibland när vi har spelat här.
Ja.
Som heter Jonas Frankeblom, och som man kan säga ersätter. Han är ordinarie också i Quartango. Mm. Så Quartango finns i 2 tappningar, kan man säga.
Mm.
Men min ambition till hösten har varit att både Mauricio och Jonas ska vara med.
Okay.
Så att vi ska helt enkelt vara 5 medlemmar i Quartango.
Ja.
Vilket skulle vara väldigt spännande att se vad som händer då.
Det ser vi fram emot.
Och alla är ju otroligt duktiga musiker och också låtskrivare och så vidare. Så här. Så att vi får hoppas att den här fågeln hade rätt.
Så länge har jag väntat framför min telefon och hoppas du ska ringa mig. Men tiden bara går. Jag ringer om och om igen, men du finns inte där. Jag sitter där.